Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Välkomna till Indiepodden avsnitt 67 och del 2 av vårt säsongsuppsnack inför Entity IndyCar Series 2021. Jag heter Ronny Larsson Miles och med dem har jag morgonsoffestjärnan Anna Andersson.
Haha, skitkul. Tack så mycket för att få vara med här också då. Morgonsoffan är ju en sak klockan 6 på morgonen, det här är något helt annat.
Ja, det jag menar var ju alltså du var ju med i morgonsoffan och snackade lite Formel 1 i vad det är förra veckan.
Precis. Jag fick möjlighet att prata lite om Drive to Survive och F1. Det är många som tror att det här Drive to Survive faktiskt inte är på riktigt utan att det är spelat. Men grejen är ju att det faktiskt är på riktigt.
Ja, så är det. Men det jag var lite besviken på däremot, det var ju att de presenterade dig som Aftonbladets Anna Andersson och inte Indiepoddens Anna Andersson.
Ja, nej, jag får ju ta det om jag nu skulle råka sitta i någon morgonsoffa någon annan gång. Jag tror att det är mer tveksamt, men då får vi ta den.
Ja, vi har ju några team och förare kvar att gå igenom idag, inte minst Chip Ganassi och Aaron McLaren SP där vi har våra svenska intressen, men såklart också monsterkolossen Penske får man kalla dem för. Men vi börjar väl med Rahal Letterman Lanigan Racing. Det var ett långt namn.
Ja, det är alldeles för långt för min smak. RLLR tycker jag känns mycket bättre. Ska vara lätt att skriva.
Ja, men precis. Men ska vi börja med Graham Rahal då? 32-årige, alltså son då till teamägaren Bobby Rahal då, som han har ju hållit på många år nu. Han gjorde debut 2007 och är faktiskt den näst yngste IndyCar-föraren genom tiden att ha startat ett IndyCar-race då. Då var han 18 år 2007 när han gjorde premiär där. Men en förare som har väldigt starka toppar men har haft liksom problem med consistency de här senaste åren. Men bästa resultat, fjärde plats i mästerskapet 2015. Och jag tycker ändå teamet imponerade förra året. Inte minst då Takuma Sato som vann Indy 500 för andra gången här. Och det var ju bud på mer för Graham Rahals del också som hade några riktigt starka helger.
Ja, men det är väl det som är grejen med den här killen, att han är ju väldigt ojämn. Alltså topparna är höga, dalarna är också väldigt höga. Och det är just den här ojämnheten som gör att det sällan blir så där himla bra i mästerskapet. Men de är ju klart pigga för en överraskning här och var. Alltså han har förmåga att smita lite under radarn och sen så dyker upp när man minst anar det. Lite som gäddan i vassen.
Och det är inte så alltid hans eget fel heller. Det finns som att teamet har liksom fallit på eget grepp också ibland med diverse tekniska fel. Men jag tror att de har ju, när de gick från ett enbilsteam då med Grail till ett tvåbilsteam då med Takuma Sato, så var det ju säga ett lyft då, för de kunde få mer data då. Frågan är om inte de skulle behöva tredje bil för att kunna matcha de här stora drakarna på riktigt. Men överlag det teamet som kanske är en av de största underdogsen överhuvudtaget på senare tid och i synnerhet förra året då. Men på tal om gädda då, så gammelgäddan Takuma Sato, 44 år, japan med F1-meriter, så det förslår. Och som sagt, två stycken Indy 500-segrare senaste kom nu då 2020. Vad säger du om honom?
Alltså han är ju en sån där förare som är antingen topp eller bott. Alltså han kan ju göra fantastiska grejer och han är ju en otroligt duktig racer. Samtidigt så ibland så slår det ju liksom slint. Jag vet att när jag pratade med Felix Rosenqvist innan hans debut, så första han sa det var att han ska hålla oss borta från Takuma Sato, för då vet man aldrig vad som kan hända. Och det är väl det som är lite hans nackdel, att trots att han har hunnit fylla 44 år så har han väl inte riktigt hittat sitt eget lugn, utan är fortfarande lite sådär ungdomligt övermodig ibland.
Ja, så Gergay myntade uttrycket håll min sake när det gäller Takuma Sato när han får för sig att göra några störtdykningar i sista sekund och så här. Men jag tror att Marcus Ericsson och Takuma hade ju några duster förra året också. Det kändes ju som över teamradio så att Marcus var ju mäkta irriterad på honom. Och jag tror att även om Marcus är en alldeles för diplomatisk person och väluppfostrad off track, så tror jag att han... Han håller nog inte Takuma jättehögt i alla fall när man ligger bredvid honom och kubbas.
Nej, men det är väl det som är grejen med den här killen. Han tar ju sina grejer, sina segrar då, som den här Indy 500. Den gör han ju, men han gör det ju inte för att han är schysst. Och en anledning till att han inte dessutom ligger så där riktigt bra till i mästerskapet, det är ju också för att han varvar resultat. Det kan ju ta slut på första varvet ibland, och så är han tre varv efter. Och nästa gång så är han med och slåss om en seger, och då går den där idiotkörningen hem. Men det är ju inte alla gånger direkt.
Men man får ändå igenom det att han är 44 nu i år då. För det första så att vinna Indy 500 en gång, bara det är ju liksom enormt stort, och vinna det två gånger, det är ju bra på riktigt. Men sen att han gör sin bästa säsong hittills nu är 2020 med sjunde plats i mästerskapet, hans formkurva pekar fortfarande uppåt. Och han, så att...
Ja, men absolut, alltså, jag skulle inte bli förvånad om det är han som står som vinnare Indy 500 i år heller, för det är precis de sakerna han är så oerhört duktig på. Han finns ju där precis när det behövs. Eller så har han gjort bort sig innan, men har han ju inte gjort bort sig innan och är med, så är ju chansen att han ska dra det längsta strået är ju ganska stor.
Ska vi gå vidare till Chip Ganassi Racing då? För där har vi ju vårt första svenskt intresse, Marcus Ericsson. Men jag tycker ändå vi börjar med Scott Dixon, denna 40-åriga nyzeeländare som, ja, vad ska man säga? Ni hörde intervjun med honom förhoppningsvis i tisdags. Om ni inte har gjort det så rekommenderar vi att knappa in på Indiepodden 66 och lyssna på den intervjun där Anna och jag träffade honom. Men vad ska vi säga? Sex gånger mästare i Indycar, aspirerar på en sjunde i år. Vann Indycar Indy 500 2008 till exempel. Då. Så att, om du skulle sammanfatta Scott Dixon i en mening, vad skulle det vara då, Anna?
Oh, den var svår. Nej, jag måste tänka. Och det är ju riktigt illa när jag måste tänka till. Alltså, då tar det ju alldeles för lång tid.
Nej, men det var en jätteelak fråga också. Bara slänga ut. Ja, sammanfatta honom i en mening.
Nej, men vad ska jag säga? För mig så är Scott Dixon ett energiknippe som inte lämnar någonting åt slumpen överhuvudtaget. Som ser till att lära sig av sina misstag och som är bäst när det verkligen gäller. Jag är oerhört imponerad över hans fjolår när han startade så himla starkt, och trots den här pressen som kom på slutet så lyckades han knyta ihop det, för då hade det varit oerhört lätt att göra ett misstag. Det här är, som jag ser det, så är det ju en av de riktigt, riktigt, riktigt stora inom motorsporten, och det faktum att han har hållit på i samma team i 20 år, det tycker jag är oerhört imponerande, hur man klarar av att utvecklas tillsammans så länge.
Ja, med tanke på att Chip Ganassi också är ett team som beryktat kanske inte alltid håller fast sina förare särskilt länge om de inte levererar så. Men faktum är att Scott Dixon har ju faktiskt levererat från mer eller mindre dag ett i Chip Ganassi då. Så att Chip Ganassi, teamägaren, gillar ju vinnare, och Scott Dixon gillar ju att vinna och fortsätter bara att göra det. Det förra året var ju lite okaraktäristiskt då för Scotts del, för att han har ju som vana att kanske börja lite lugnare tempo och sen bara bli bättre och bättre under säsongen och sen avsluta enormt starkt. Den här gången var det ju precis tvärtom 2020, där han började med att sopa rent alla på vinstsegerpodiet där liksom, och sen så han ju då, allt eftersom Andretti och Penske jobbade sig in i säsongen, så blev det ju riktigt spännande på slutet där med Joseph Newgarden som nosar honom i hälarna. Men det blev sin sjätte seger alltså då förra säsongen.
Men vi kan väl passa på att lyssna också på vad Scott själv säger inför den kommande säsongen.
The expectations as always, I think, with Chip Ganassi Racing, and that's to win. You know, we definitely go... We treat it week by week, and we set two goals for the season. First, to win the Indianapolis 500, and secondly, to win the championship. But yeah, we definitely are a very disappointed team if we don't come away with a victory each time we go. So, you know, those are the goals and that's the standard of this team. And, you know, it's been very successful. So nothing has changed too much. And it's going to be an interesting year, obviously expanding from 3 cars to 4 cars. There's been a lot of growth in the team with the off-season, you know, with the fourth IndyCar, the Extreme E program, and then also the IMSA, you know, Cadillac program as well. So it's been a busy off-season for Chip Ganassi Racing.
Och det här var så ett utdrag ur intervjun som jag och Anna gjorde med Scott här nu, det som är inne på den 66 från i tisdags. Så om ni vill höra den i hela den intervjun, knappa in och lyssna på den också, ska vi veta. Ska vi gå vidare till, ja men nu tar vi Marcus Ericsson helt enkelt.
Ja men det tycker jag. Det ska bli sjukt roligt att få se honom i Ganassi tycker jag för andra året. För Marcus är ju en analytiker. Han är ju inte den som stoppar in näsan innan han vet vad han ska göra. Så det känns ju faktiskt himla spännande att få se honom när han har kommit in i teamet. Han har skaffat sig en relation med Scott. Han är ju själv väldigt noggrann med att bygga sina relationer och är ju en sån förare och människa som växer med tiden. Därför tycker jag känns jättespännande faktiskt.
Det var ju, förra året blev det ju en 12:e plats i mästerskapet och det var ju, men det blev däremot inget podium i förra säsongen då. Men överlag en jämnhet som han också inför säsongen sa att han skulle prioritera det här risk versus reward. Och så jag tycker, ser man till antalet topp 10 placeringar och så är han där redan nu, men det de har jagat nu inför i år då, det är att kunna kvala bättre.
Det är ju faktiskt det som har varit hans... om jag får säga problem, eller hans stora utmaning under hela hans karriär. Oavsett om han har kört GP2 eller om han har kört Formel 1 så är det ju kvalen. Och det känns ju som att det är där han måste förbättra sig. Han måste se till att han kvalar bättre så han får starta högre upp. För får han göra det så slipper han så mycket trassel på vägen och kan få en enklare resa.
Framförallt så har det ju faktiskt inte bara, det kanske inte bara har varit Marcus del som har varit problemet när det gäller kvalet här nu förra säsongen. För det känns som att Chip Ganassi Racing överlag hade lite mer, jag hade ju lite större problem just i kvaltrim då, men de har ju sagt jobbat stenhårt med det. Och framförallt någonting som låg Marcus i fatet kan man säga också förra året, det var ju att teamet runt honom var ju helt nybildat. De tog ju in då personal från den IMSA-satsning då som då hade lagts ner inför 2020. Så att där var det ju en del problematik kan man väl säga, där han faktiskt låg riktigt bra till i ett antal race, var på väg mot en toppplacering, men plötsligt det blir som förgjort då i samband med depåstopp där det varit lite problem då. Nu har han ju kvar den här kärnan runt sig med nyckelpersoner som liksom följer med in i 2021 då, så förhoppningsvis ska det ju kunna bli lite stabilare även på den fronten runt om Marcus i år.
Ja, absolut, det var lite det jag menade också när jag sa att han är bra på att bygga relationer. Mm. Han är ju, han behöver ju den här tiden för att hitta rätt och hitta rätt. Och vi får ju aldrig glömma bort att motorsport är ju ett teamwork. Alltså man måste jobba tillsammans, det är ett lag där föraren är en liten del i det hela. Och jag tror ju, jag är helt övertygad om att Marcus faktiskt vinner i längden. För han är den typen av person.
Det jag ser mest fram emot faktiskt är att han ska få ett bra, starkt Indy 500 rakt igenom. Första gången han körde Indy 500 då, för 2 år sedan, var det ju, då hade han den där snurrningen in i depån där. Ett rookie-misstag, men som kanske kunde hjälps av lite också om teamet hade coachat honom lite bättre och påminnit honom om bromsarna. För det, då låste ju upp där in i depån liksom. Jag satt precis i höjd med där han spann faktiskt. För jag var på plats det året och det var, hjärtat sjönk genom golvet där när jag såg det. Men han tog väl målflagg där ändå, men så satt han ju i muren då förra året. Och där var han ju på väg mot ett riktigt starkt resultat, för han hade både en bra bil och en bra känsla i kroppen när det smäller då 2020. Så att jag ser fram emot en formstark Marcus Ericsson inför Indy 500 i maj. Det ska bli väldigt spännande att se.
Mm, jag håller med.
Och vem har vi? Jo, alltså Felix Rosenqvist har ju gått vidare nu då till Arrow McLaren i år, och den som tar över bil nummer 10 i Chip Ganassi, det är ju spanjoren Alex Palou, 23 år.
Det är ju däremot en riktigt ung kille, men han är ju himla spännande tycker jag. Alltså han har ju erfarenhet från japansk racing, han har erfarenhet från europeisk racing. Han gjorde ett riktigt bra debutår förra året tycker jag, med en podium på Road America. Det är en spännande kille och det ska bli intressant att se vad han kan göra med sin energi som han kommer med och sin ungdomliga entusiasm.
Och jag tror att det är, Scott Dixon har ju pratat om det i en intervju jag läste med honom, om att Alex bidrar, han har lite annan körstil än vad Marcus och Scott har till exempel. Så att det är lite spännande där, för att vad han kan bidra med lite input kring, för att som ska kanske kunna bidra till att de kan knäcka koden kring kvalfart till exempel. Och det är ju bra ibland att förare i ett team kör lite lika, för då kan de liksom styra bilen åt ett visst håll. Men har man tre bilar i ett team så är det ganska bra att ha en förare med lite andra kvaliteter kanske, och ett annat sätt att se på det som kan ge lite ny input. Vad tror du? Tror du att han kommer kunna matcha Marcus Ericsson och Scott Dixon ur boxen?
Ja, men jag tror att han kommer kunna matcha dem periodvis under säsongen. Jag tror att både Marcus och Scott har, med tack vare sin erfarenhet, en betydligt jämnare säsong framför sig. Men jag tror att det här är en förare som kan blixtra till. Och om han är en ungdomlig entusiast så är väl Jimmy Johnson knappast ungdomlig, men däremot en entusiast får vi säga.
Ja, men det är inte alltid, han är ju alltså med och fightar som Rookie of the Year i år, och så är han 45 år gossen. Men också, vi pratar om den här number 7 club liksom, där Scott Dixon aspirerar nu på. Vi har ju Lewis Hamilton där till exempel, och Tom Brady i NFL till exempel, som har tagit 7 mästerskapssegrar. Jimmy Johnson är ju faktiskt en av dem som har, han är ju 7-faldig NASCAR-mästare då, som i år kommer köra bil nummer 48 på Road and Street Courses. Det är den här följetongen som blir spännande att följa i år tycker jag.
Ja, sen så måste jag säga att jag är ju lite imponerad över att man med 45 och tycker att det är schysst att byta karriär liksom. Det är ju så, nej, det tycker jag är helt fantastiskt när man, för man går ju inte, det är inte så att du byter från att vara, inte vet jag, sitta i kassan på ICA till att jobba på macken liksom, utan det är ju helt olika saker. Det är ju som att kliva från en handbollsplan till en fotbollsplan eller basketplan till en volleybollplan. Liksom. Det är ganska stora steg ändå från NASCAR till IndyCar.
Mm.
Helt olika typer av bilar, helt olika typer av körstätt. Det får man ge honom ändå, det är jäkligt imponerande.
Och när vi hade Lillevis på besök här för några veckor sedan, så sa han ju det att alltså, NASCAR är typ ett av de mest svåraste du kan köra, och Jimmy är ju liksom beryktat känd för att vara väldigt stark när man kör sån här pack racing då. Därför hade det varit väldigt spännande att sätta honom på ovaler i år. Nu blir det ju tyvärr inte så då, men han har ju själv sagt det att det han måste kämpa med och det som är den största omställningen för honom, det är att liksom hitta rätt arbetsfönster för däcken i år, för det är liksom helt annat, man behöver inte jobba däcken på det sättet i NASCAR då. Så att, och det är väl någonting också som han har ju varit en bit efter sina teamkamrater under testerna, men det är ju ett avstånd som har krympt successivt här nu, och jag tror han var väldigt nöjd efter senaste testet då, när han var väl innan, ja, nästan en sekund efter skott då på ett varv. Men vad är det? Det är väl så att han kanske inte har jagat varvtider på det sättet, utan snarare hittat en jämnhet och en känsla för bilen. Så att vi ska nog inte ha för stora förhoppningar på honom kring, i alla fall inte i samband med kval.
Nej, men alltså han måste ju få hitta sitt sätt att ta sig an detta. För att just det här att hitta rätt arbetsfönster för däcken, det är ju svårt. Och det spelar ju egentligen ingen roll vilken form av bilserie du jobbar med, för det är där, och det är där en stor del av nyckeln ligger. Så att jag tycker vi ger honom tid, herregud. Erfarenhet har han ju så det räcker, så att han vet säkert hur han ska jobba betydligt bättre än vad både du och jag gör.
Ja, jag vet inte, du har hört att du är rätt vass i och för sig.
Ja, på att hitta däckfönster, ja. Ja. Absolut.
Jag är rätt duktig på att titta ut genom fönster, men det är inte riktigt samma sak, det är lite lättare.
Ja, det klarar jag också faktiskt. Ja, byta däck är inte min grej.
Men låt oss säga att han är, att om han har klimatiserat sig till ungefär 50-60-70% i en Indycar nu, så är det just det att hitta de där sista 10-15% kanske som kommer krävas då. Men det här är ju inte bara ett år som han kommer köra, utan han kommer väl köra åtminstone, kommer bli åtminstone två säsonger för honom då. Så det ska vi får ta detta, han får ta detta som ett läroår helt enkelt, och så kanske han kan överraska någon gång. När man vet ju aldrig, allting kan ju hända i Indycar med gulflaggor och allt möjligt, så att,
alltså det är otroligt svårt att sätta någon slags stämpel på den här killen, för han får ju göra, han får göra sin grej, och så får vi se hur långt det räcker. Jag tänker inte ge mig in i någon gissningslek här, för det kan vara både fågel och fisk.
Men någon som han kommer dela bilen med då, Jimmy Johnson, det är ju en person som har möjligt, ja, han är ju ännu äldre helt enkelt, han är 46 år, i Tony Kanaan, brasilianaren som är publikfavorit och en av mina stora favoriter också faktiskt. Fram till 2020 så hade han alltså 317 obrutna starter i Indycar, så att han har ju gjort sin beskärda del.
Ja, men herregud, absolut. Och sen så vann han ju mästerskapet 2004, han har vunnit Indy 500, alltså... Han är ju en riktigt häftig kille, och han är ju en fantastisk favorit. Så det ska bli kul att se honom igen, tycker jag. Se vad det här tiden off liksom har gjort med honom. Det är inte alltid lätt att komma tillbaks.
Beryktat en av de förare som är mest vältränade på griden. Han håller ju på med det här med Ironman och sånt där, tror jag. Så här triathlon-historia i alla fall. Extremt vältränad, så att jag tror att med sina 46 år så tror jag han är ju... Alltså, han är säkert mer vältränad än 85% av startgriden i alla fall. Och sen, förra året var ju tanken med att bli hans liksom avskedsturné då, där han skulle bara köra ovaler, och det var hans, ja, han skulle liksom en chans att säga farväl till fansen då. Sen så satte ju covid-19 stopp för den här folkfesten då, publikfesten, så att det var nog en av de här grejerna som gjorde att han blev sugen på att fortsätta. Och nu kommer han ju köra två år för Chip Ganassi då, köra ovalerna och dela bil då med Jimmy Johnsons nummer 48 där. Men det, vet du, att han kommer inte bara köra Indycar i år, han är ganska busy, han kommer köra totalt 18 race i år.
Ja, det låter ju bra, för att jag tror ju någonstans, om man tittar på ändå när man kommer över 40-rycket där, så tror jag ju personligen att du klarar ju av att hålla dig i en riktigt, riktigt bra form om du fortsätter med det du har gjort. Men i och med att förra säsongen blev så himla rörig, och han, även om han inte kliver av, så var han ju ändå inte med hela tiden, och då tappar man ju en del. Det är så, för det tar liksom längre tid att komma tillbaks. Så det, även om man, så därför så tror jag att det är bra för honom att vara igång och ha massor med grejer att göra, för att inte tappa de här sista procenten, för det är de som avgör. Och de är ju blir ju svårare när man en gång har trappat ner lite.
Han kommer köra någonting som heter Superstar Racing Experience då. Det är den här tävlingsserien som Willie T. Ribbs berättade om i sin senaste, när han var med oss i podden här för några veckor sedan då. Så det är alltså en racingserie med legendarer som Tony Stewart, Paul Tracy, Willie T. Ribbs såklart, Helio Castroneves som kör Indycar i år också är med. Marco Andretti faktiskt har gått över till att köra det också. Och sen så ska han köra en brasilianska motsvarigheten till V8 Supercars ungefär också. Det kommer bli ytterligare några race där. Så att han kommer hålla igång den gode Tony.
Men det tror jag är bra, både för honom och för oss.
Framförallt för oss, tror jag.
Ja, absolut. Nu kommer vi till ett annat intressant team. Penske, som var så himla nära att plocka den där titeln förra året tillsammans med Joseph Newgarden. Nu blev det ju inte så, men det var en härlig fight på slutet. Så vad säger vi om framförallt Newgarden till den kommande säsongen? Han är ju faktiskt bara 30 och har ju kört typ 9:e säsongen, är det väl något sånt?
Ja, en av de förarna egentligen som jag tycker verkligen är på Scott Dixon-nivå. Jag tycker jag ser många tangeringspunkter mellan honom och Scott, just till den här jämnheten och att kunna väga lägen liksom. Och det Marcus pratade om, risk versus reward, det känns som att det fick Joseph Newgarden med modersmjölken. Är det någonting som han saknar förutom då, han har ju två mästerskapssegrar 2017 och 2019, så har han ju fortfarande inte någon Indy 500-seger till exempel. Och vi vet ju att Penske som team, deras första prioritet är ju att vinna Indy 500. Och det är väl någonting som är genomgående, som alla förarna i Penske har sagt i år här nu, att ja, Indy 500 i prioritet nummer ett. Och det vore nog inte helt osannolikt om det blir Joseph Newgarden som vinner det i år.
Nej, jag tror att du kan lägga rätt där. Alltså det där är en kille, om man vunnit 2 mästerskapstitlar på 4 säsonger så är man ju med i där uppe och man vet ju vad det är man ska göra. Och jag var faktiskt väldigt imponerad av honom förra året. För med tanke på den tuffa starten som Penske hade, att det tog en stund innan de överlag kom in i det här mästerskapet där Scott Dixon och Chip Ganassi drog ifrån, så gjorde de ju en imponerande avslutning av säsongen. Och jag tror nog att de tar med sig den in i år, så att jag tror att de kommer att vara med från scratch det här året. Kommer inte lämna någonting åt slumpen.
Men som du säger, Joseph hade en otroligt stark avslutning förra året och det handlade ju 4 vinster då, varav 3 kom i de 6 sista racen då, totalt 6 podiumplaceringar. Så att det är precis som, lite samma sak som Andretti här nu, att de hade också momentum in mot slutet av säsongen och det är väl inte helt osannolikt att Joseph ska kunna bygga vidare på detta.
En annan spännande kille är ju Scott McLaughlin, som jag tycker är oerhört svårt att uttala det här efternamnet. McLaughlin, jag bara snubblar hela tiden. Liksom. Det känns som att jag ska bara skratta mitt i. Det är oerhört ohyfsat och jag skäms nästan för det. Men det är ju faktiskt en spännande kille. Debuterade i fjol, 3 mästerskapssegrar i V8 Supercars. Och ja, vad tror vi om honom i år?
Om ni minns vår intervju med Mattias Jönsson som är då chefsmekaniker i Penske. Han har ju jobbat många år med Will Power och i år så kommer han vara chefsmekaniker för Scott. Och han vittnar ju om en förare som är otroligt omtyckt, väldigt en riktig teamplayer som ser alla i teamet och är duktig, precis som Marcus, på att bygga ett starkt gäng runt omkring sig. Och enligt man hör på Mattias att Roger Penske håller Scott väldigt högt. Och vi kan väl lyssna på ett utdrag ur vår intervju med Mattias, för han är väldigt huvud på spiken där.
Men nu då, så i år så ska jag köra då Scott McLaughlin, som du säger. Han är 27 år gammal. Kommer ju då från Nya Zeeland, men har kört V8 Supercar i Australien nu då, vunnit de 2 sista mästerskapen där. Roger Penske då som ägare har bestämt att han ska köra IndyCar nästa år och kommer in som en rookie. Jag tycker det ska bli jättekul och jättemotiverande att vara med en kille som Scott. Det är ju, ja, han är jättetalang, alltså är han helt enkelt, som kommer in i den här serien. Och då ska man ju också tillägga att den här serien, måste jag nog säga, det finns så många talangfulla förare nu mer. Och man får nog se en tillväxt över 2 år här innan man kan räkna med att Scott kommer att vinna race och kommer att vara med och fightas om ett mästerskap helt enkelt. Jag tror det blir väldigt, väldigt motiverande för min del att se den här uppväxten som han kommer ha inom IndyCar-serien över de nästa 2 åren. Och sen så får man då säga att då gäller det att börja vinna racen och mästerskap.
Det känns som att det är en kille för framtiden och han har ju faktiskt 27 år. Ja, men han kan ju hålla på i 20 till.
Ja, det är bara barnet ju.
Ja, precis.
IndyCar mått mätt.
Och sen får han väl köra Rally Dakar efter det. Då kan han vara upp mot 60, så det är lugnt.
Ska vi gå vidare då? Vi har ju 2 förare till att beta av i Penske. Den ena är Simon Pagenaud, fransmannen, 36 år. Han gjorde också, det är många som gjorde så här debut på tidigt 2000-tal. Han gjorde sin debut i IndyCar 2007 till exempel. Han har ju vann ju mästerskapet 2016 och så vann han Indy 500 2019 då.
Ja, men det är ju den segern där 2019, den var ju faktiskt, den tyckte jag var väldigt oväntad i det racet. Jag vet att jag satt länge och tittade och hade liksom inte alls känt att det var han som skulle ta det där. Men det är ju så himla typiskt Indy 500 liksom, att man har sin favorit. Bara, ja, men det här går, och så bara, vad hände? Och så måste man liksom analysera det här racet sen i flera timmar för att förstå vad det egentligen var som hände, för man är ju helt off. Och så upplevde jag lite grann med Pagenaud det året faktiskt. Det var inte alls vad jag hade tänkt mig. Men jag tycker ändå att det är återigen en kille som bevisar vad tiden gör i det här mästerskapet. Hur lång tid det faktiskt tar innan man hittar rätt. Jag menar, herregud, han debuterade 2007, han vann titeln 2016 och Indy 500 2019. Så man behöver ju tid för att hitta rätt. Och under alla de här åren så har killen bara tagit 13 segrar. Det är inte så jättemycket.
Nej, med tanke på hur många år det är däremot, så det håller jag med dig om. Och sedan 2020 var ju också ett år som svajade rejält för Pagenaud, för han blev 8 i mästerskapet men var resultatmässigt väldigt upp och ner, för att säga.
Ja, men absolut. Nu svarar jag dessutom på helt fel siffra här, känner jag ju. Det var ju inte alls 13 segrar, det var ju 15. Men ändå så är det ganska halvrörigt. Vad, Jakob, var är du när vi behöver dig? Det är ju bedrövligt. Va?
13 på positions har han haft. Då,
ja, det var väl de siffrorna jag blandade ihop då. Min virrpanna.
Men Anna, faktiskt, det du faktiskt la grunden där för, det är ju en grym segway över till den fjärde föraren i Penske. Det är ju ingen mindre än Will Power, australiensaren som sedan sin debut 2005 har tagit 62 pole positions.
Och det är en jäkla massa poles faktiskt. Men han har ju power, den killen. Det som ska bli spännande, tycker jag, i år, det är väl att, visst 17 är det så att hans kontrakt går ut. Han håller väl på och förhandlar. Och vad kommer det att betyda för honom? För han är ju lite sådär... Han har ju en förmåga att vara med där uppe, eller så klantar antingen han eller teamet till det. Och det är ju sådana här ibland misstag som man undrar, hur lyckas de överhuvudtaget? Och då är frågan, vad sätter en sån sak om vi har en kontraktsförhandling som pågår? Vad sätter den för snurr i huvudet på den här killen? Det kan man ju fråga sig.
Ja, det ska bli väldigt spännande att se hur det kommer påverka honom. Sen tror jag, får han en stark inledning på säsongen, så klart, då är det nog rätt lätt att släppa den oro kring kontraktsituationen och sånt där. Men bevisligen så har han ju nerver av stål med tanke på hur starkt han kvalar. Men någon som återigen som känner Will mer än någon annan egentligen, det är ju Mattias Jönsson som har varit hans chefsmekaniker under ett antal säsonger. Och han har en väldigt tydlig bild av vad som är Wills styrkor och Wills svagheter. Men vi kan väl passa på att lyssna på det igen, vad Mattias hade att säga om Will här när han var på besök hos oss.
Will har ju en fruktansvärt laserförmåga att fokusera sig på en väldigt, väldigt kort stund, och ja, jag ska inte ta bort ifrån att han kan fokusera längre tider heller, jag vill inte att det ska låta så, men just den här laserfokuseringen på ett kvalvarv just, så är det svårt att hitta någon som är bättre på det och som kommer vara bättre på det inom kort tid. Det är nästan lite Senna stil där, måste jag säga, på honom. Vad det gäller när det gäller ett kval, så kan man, okej, de röda däcken som ska vara snabbare, som ska ha mer grepp och så vidare, ja, de är slut nu, alla har kört, ja, jag har inte pool, ja, men bulta på de här däcken som är liksom 5/10 saktare då, så får jag gå ut och försöka i alla fall. Och jag vet inte hur många gånger han har gjort det på svarta däck även liksom, och ja, ingen har ju förtroende på att det kan göras, men så gör han det i alla fall. Så han är ju kvalmästaren. Det är ju inget snack om det. Men sen så kan man väl säga, just som racecraft i övrigt, så har han inte samma fokusering vad det gäller det här med racecraft. Och det ska vi snacka om, både när man kommer in i pitten. För det är ju liksom ett package, om man säger, vad det gäller. Du kommer ha bilar som är din väg, som sagt. Det är amerikansk racing vad det gäller gulflagg och så vidare. Så även om du startar på pool, så någon gång under ditt race är racet normalt här borta, så kommer du ju bara bakom bilar och du kanske får göra någon passering och så här. Och jag tror han läser inte motståndarna lika väl som någon med hans rutin ska egentligen göra. Och givetvis 2014, som sagt, så vann han ju mästerskapet trots allt. Så att det finns ju där att han kan göra det. Men däremot kan man ju också titta tillbaka på de tidigare åren då han skulle nog ha vunnit en 3 mästerskap till.
Det är ändå slående på något sätt att han är så oerhört stark på ett varv men inte får ihop det. Liksom 4 gånger 2. Och sen så lyckas man inte smälla de här kvalvarven till, alltså det är den man måste kunna förvalta det där, ja, polen också liksom. Det är där någonstans det går fel.
Ja, men jag tycker det är roligt när Mattias pratar om det här attention span liksom. Han kan kanalisera väldigt mycket liksom energi liksom in i just det här varvet så, men ibland kan liksom tappa det lite då under en längre period då. Men du, det är väl en av favoriterna, Will Power, Anna, en av dina favoriter?
Ja, men det är det. Men jag vet, ibland så funderar jag över varför. För jag blir ju så himla irriterad när de bränner sådana chanser. Alltså, det går ju mot min personliga ja, känsla för hur idrott överhuvudtaget ska bedrivas, så är det ju att man, alltså, missar öppet mål. Det får man ju inte göra. Och jag tycker ju någonstans att de här 62 poles, det hade ju behövt ge ett bättre resultat. Men jag tror att jag gillar namnet, alltså. Jag tycker att det är för härligt att heta power när man sysslar med motorsport. Det är lite power ändå.
Kan vara så att det är faktiskt willpower som gör att jag gillar liksom hela Penske nu i år. Att du har de här fyra förarna i år som till synes har helt olika karaktärer. Du har då den här galenpannan willpower, för han är ju jävligt rolig utanför banan också. Jag vet inte om du följer honom i sociala medier.
Absolut.
Men han är ju helt, han är fullständigt galen då, va? Och så har du Simon Pagenaud som är det här, kan man säga, den här analytiska, försiktiga gentleman-fransosen liksom. Och så har du med Scott McLaughlin då, Nya Zeeländaren Kiwin då, som kommer med sin talang då. Och så Joseph Newgarden som är, kan man säga, den nya Scott Dixon. Så att hela den kvartetten ska bli väldigt spännande att se, i och med att de är så olika personer också.
Ja, men det är ett häftigt spann. Hade vi kunnat liksom kombinera ihop Power och Pagenaud, då hade vi kanske suttit där på 39 poles och 62 vinster, och då hade det låtit helt annorlunda.
Ja, precis. Får se om vi kan ta fram någon sån hybrid framöver. Det kanske dyker upp. Det kanske är Scott McLaughlin, det vet man aldrig.
Ja, vem vet.
Så vi är framme vid det sista teamet då. Arrow McLaren SP, Pato O'Ward och Felix Rosenqvist bakom ratten där. Ska vi börja med, vi avrundar med Felix tycker jag. Ska vi ta Pato O'Ward först?
Det kan vi väl göra. Det är ju också en härlig kille som inte heller verkar ha så där väldigt mycket ramar, kan jag känna.
På vilket sätt då? Eller tänker du så som han är som person, eller?
Ja, precis. Alltså, överhuvudtaget tyckte jag när man såg honom förra året, och det sätt som man ser honom även på sociala medier, så verkar det ju vara, lite halvgalet, men det är något jag gillar.
Ja, Felix Rosenqvist då har ju liksom vittnat om att Pato är en väldigt, alltså, väldigt rolig kille och bidrar med mycket positiv energi. Så, men det är väl den här ungdomliga entusiasten, han är ju bara 21 år liksom, och var ju den förare som han, liksom har, han kom ju liksom in, eller på väg in i Indycar samtidigt som Colton Herta då, som kör för Andretti nu. Han slog ju till med honom då i, alltså Pato O'Ward vann ju Indy Lights det året som han och Colton Herta körde liksom. Så där, och så var han ju Indy 500 Rookie of the Year också förra året. Men du pratar om den här galna killen så off track, så, men han har ju visat på en väldigt mognad på banan däremot.
Ja, men det är det som är så häftigt. Alltså, det är någon slags motsägelser med det här liksom roliga, lite halvgalna, och sen så något annat på banan, och då känner man, var är ramarna någonstans och hur håller man dem? Men det kanske är den här ungdomliga entusiasmen, jag vet inte, men alltså, han var 4 2020. Det är väl lite häftigt ändå.
Ja, men precis. Och det var egentligen det enda som saknades där. Det var ju en race-seger, för han tog en pole position och så 4 podiumplaceringar. Så att det var just den här jämnheten. Och han gjorde ju, jag kan säga, maxade ju Arrow McLarens material förra året. Och faktiskt känns som en komplett förare redan nu egentligen. Så frågan är vart det här ska ta vägen. Och det sammanfattningsvis kan man väl säga det är att Felix kommer få fullt upp med att slå Pato O'Ward i år. För han har ju visat även fart på testerna då. Så att de har ju både bilen och farten bevisligen då, och två riktigt kompetenta förare med sig.
Ja, men absolut. Och jag tror att det är lite bra för Felix också att ha den typen av förare, för då måste han också utvecklas. För att förra året så hade han Marcus första året i Ganassi, och han hade Scott som har erfarenheten. Den här gången så är det Felix som är den äldre, som har en lite större erfarenheten, och det är Pato som kommer, man kanske inte ska säga underifrån, men som har en helt annan inställning. Så det måste Felix hantera, så det tror jag blir oerhört spännande att följa.
Ja, men för ska vi ta Felix Rosenqvist sist, men absolut inte minst då. Förra året så tog han ju den här efterlängtade första segern då på Road America, där han faktiskt kubbades med Pato O'Ward på den sista varven där. Och det var väl en av årets höjdpunkter egentligen, den omkörningen han gjorde på Pato O'Ward där. Kommer du ihåg den, Anna?
Absolut, den var grym. Jag satt faktiskt i Dalarna och såg där mygg som surra och alla andra sov, och så var jag och en dator mitt ute i den svarta natten, och jag tror jag nästan skrek rakt ut vid något tillfälle där. Coolt var det i alla fall.
Även om han liksom totalt sett då i mästerskapet gjorde nu gör jag citationstecken med fingrarna, så här, ett sämre år då jämfört med debutåret då, där han blev sexa i mästerskapet då, så var det ju ändå, jag tror det var viktigt för honom att ta det där första segern och kommit över den pucken då. Och det blev ju inför i år då, han går från Chip Ganassi till Adam McLaren, det var en ögonbrynshöjare för många och undrar varför gör han detta, går till ett sämre team, men det känns väldigt tydligt att det här förmodligen är rätt steg för Felix att ta, inte dels motivationsmässigt redan i år då, men en bra investering för hans karriär här de kommande 3-4 åren, för jag tror att McLaren kommer bara bli bättre och bättre.
Jo, men jag tror också på det, och jag tror att tillsammans med Peter Ward där så kommer det att bli en bra team. Så får vi faktiskt inte glömma att de faktiskt har en tredje förare i det teamet också, som kommer med en viss erfarenhet, får man väl ändå säga. Och sen så som McLaren som team, alltså så länge IndyCar-teamet håller på med det som IndyCar-teamet ska göra och F1-teamet håller på med det som F1-teamet ska göra, så tror jag att det kan bli en riktigt, riktigt bra och intressant resa för det gänget som håller till i IndyCar.
Men vi hade ju också även Felix på besök här för några veckor sedan i podden, och vi kan väl ta ett litet utdrag från den intervjun också, för då sa han så här.
Jag kände väl överlag att bilen är ganska svårkörd jämfört med den jag har haft, men att den är väldigt snabb. Så det finns mycket potential, och det, ja, jag brukar vänja mig rätt snabbt. Vi kör nya bilar och nya setup och sånt där, men det kändes lite svårare än vanligt att liksom komma in i det, men det ska inte vara för lätt. Det är trots allt en helt annan filosofi, ett helt annat team.
Så det är så stor skillnad mellan en Ganassi Dallara med Honda-motor i för sig och en Schmidt-Peterson McLaren Dallara med Cheva-motor?
Ja, det är rätt stor skillnad faktiskt. Och sen motorn i sig är väldigt stor skillnad faktiskt. Det är ju ungefär lika mycket effekt, men liksom hur de beter sig på gas och nedväxling och uppväxling och så där är ganska stor skillnad. Så att det är intressant faktiskt, som du säger. Man tror ju att bilarna är egentligen nästan identiska med lite små differenser på setup. Så där. Men det, man märker att det, alla team har nog verkligen sin egen filosofi och följer den. Så det är rätt kul på så sätt. Det är nog därför man ser så mycket resultatskillnad med liksom från race till race.
Men så du var inne på, Anna, nyckeln för honom här nu att hitta rätt i teamet här, det är ju, även om det är en så här spec-serie då, där alla bilar är lika, så är det ju vissa detaljer, både filosofin hur man sätter upp en bil och ställer in en bil och hur dämpar och sånt där fungerar, som kan liksom, bilarna blir väldigt olika. Och jag tror att om Felix inte liksom hittar rätt de här första två helgerna rent kanske i kvaltrim då, så har de ju farten i bilen. Jag tror att det är bara en tidsfråga innan han liksom är i fatt Pat O'Ward i så fall på den fronten också. Så det ska bli väldigt spännande att följa det här teamet i år faktiskt, och i synnerhet Felix då.
Ja, men det är så himla lätt också att säga att bara IndyCar, ja, men det är likadana bilar, men det är det ju inte. Om du käkar en club sandwich på en restaurang och så gör du en hemma och så går du och käkar på en tredje restaurang, så kan jag lova att alla tre smakar olika. Och det är lite likadant här. Det är ju, grunden är ju densamma. Men det finns ju så många stora skillnader. Så att det gäller för Felix att hitta rätt. Och han är ju duktig. Alltså det är ju få förare som du kan slänga ut på vilken bana som helst, i vilken bil som helst, som hittar rätt så himla snabbt. Som han faktiskt gör. Och det har han säkert att tacka sin bakgrund för. Där han har kört så oerhört mycket olika typer av bilar på olika typer av banor. Så att han ska hitta rätt är jag inte det minsta orolig för. Frågan är väl bara när.
Det var ju som så, Anna, du sa ju det, att det är ju faktiskt en förare till det här teamet. Jag sa ju det sist, men absolut inte minst, Felix Rosenqvist. Men det var ju den sista heltidsföraren vi faktiskt hade att prata om. Men vi har ju en till, och det är Juan Pablo Montoya.
Ja, han ska ju bara köra Indy 500. Men jag tänker ju att med den erfarenheten som han besitter så kan han ju säkert komma med lite input både här och var. Herregud, killen debuterar väl 99 eller något sånt där, och han har kört F1, han har vunnit kart, han har vunnit Indy 500, han har vunnit Rolex 24 Daytona. Ja, han har kört, vad sa jag? Så att han har kört F1, va? Det misstänker jag att han har kört.
Ja, sa att han har kört NASCAR också, att han har vunnit race i NASCAR?
Nej, det sa jag inte, men det var väl bra att du sa det då.
en gudabenådad förare, verkligen. Och du var inne på det här att att vad han kan bidra med till teamet så. Och det var ju den här content day som det heter då, som de har inför varje säsong då med, de intervjuar alla förare, så sa ju Felix just det om Juan Pablo, att han har tagit med sig väldigt mycket värdefull input in i teamet här nu, för han var ju med och testade på Laguna Seca till exempel, och har ju en erfarenheten och fingertoppskänslan han har, så han har kunnat ge mycket liksom input kring aero-inställningar och kunna liksom coacha, även ge lite input till både Felix och Pato så de kan ta med sig då. Och så har han har också kört den här IndyCar-bilen utan aeroscreen då, och det är klart att köra med aeroscreen utan aeroscreen, det är klart, ha de referenspunkterna som Juan Pablo har där och man går in i ett team, så det är klart att det är jättevärdefullt.
Ja, men absolut, jag tror nog att han kan göra betydligt mer än Indy 500 då, och då pratar jag om det som han kan bidra med utanför banan.
Ska vi se om man kommer utöka då det här, han har ju två Indy 500 segrar 2000 och 2015 på sitt CV, ska vi se om det kan det bli tredje, tror du, i år. Ja. Varför inte?
Ja, men det är det som du säger om och om igen, i IndyCar kan allting hända, ge oss en gudflagg sista varvet så.
Ja, Anna, där var vi faktiskt framme. Vi har betat av samtliga förare och team som är bekräftade för IndyCar 2021 då, så hittills då. För det brukar ju nästan alltid tillkomma ett eller ett par förare eller team då när det närmar sig Indy 500 i maj då. Men nu är det fortfarande lite drygt 2 veckor kvar till premiär då, så uppsnacket fortsätter väl för oss här nu de här kommande veckorna.
Ja, men det gör det. Jag börjar bli riktigt sugen. Hur är det med dig?
Ja, jo, nej, jag har varit sugen sedan i november.
Ja, man får ju hålla tillbaks känslorna lite liksom. Man måste ju överleva vintern. Man kan ju inte gå liksom och stissa som en sån här Duracell-kanin redan i januari. Då får man ju vänta med till sista veckan liksom.
Ja, det är sant. Men apropå uppladdning då, vi har ju faktiskt Connor Daly på besök redan nästa vecka. Så han har ju pratat med Jakob Fredriksson.
Ja, det har han. Känns bra helt enkelt. Kan man inte säga så?
Vad är det Christer Ulfbåge sa där han körde Sydney i studion där? Vi är på gång!
Jaså? Har jag till och med glömt bort.
du har förträngt det, ska man säga.
Ja, det har jag förträngt. OS, då går man in i OS-bubblan och sen är man borta 3 veckor.
Vi är på gång!
Tack för idag, Anna. Bra jobbat som vanligt.
Ja, tack själv. Jag får önska dig en fortsatt trevlig vecka. Och så tack alla lyssnare.
Ja, tack alla lyssnare. Och tack till våra samarbetspartners Automotorsport och TicketRacingShop.com också. Och som sagt, missa inte vår Facebook-tävling där du har chans att vinna en modell av Scott Dixons mästerskapsvinnande bil från 2018 i skala 1-18. Men den vinnaren där ger vi nästa vecka då på tisdag. Så passa på att gå in nu och vara med och tävla där för chans att vinna.
Ja, och känner att du har lite så här IndyCar abstinens och inte har hört alla våra avsnitt det här året, så är det ju väldigt många som är oerhört tidslösa. Så gå tillbaks, ta med dem, in med dem i öronen och lyssna på dem på väg fram mot premiär.
Ha det bra!
Ha det bra!
Hej! Hej.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.